intervju där gästen idag är Danmarks drottning Margrethe som ställer ut sina målningar på prins Eugens Valdemarsudde i Stockholm. Drottningen intervjuas av Thomas Ramberg.
Välkommen till Ekots lördagsintervju.
Mycket roligt att få vara med om det här, och här på Valdemarsudde är det mycket speciellt att få anledning att ställa ut.
Drottningen smög ju ganska länge med måleriet och översatte böcker med under pseudonym och så vidare. Vad var det som fick drottningen att komma ut ur garderoben?
Jag vet inte precis hur det blev. Jag minns knappt hur det hände, men så småningom förstod jag att eftersom i alla fall pseudonymet ju inte var, man visste vem som stod bakom pseudonymet, då blev det lite fånigt att inte säga från att ja, men det är jag.
Hur väljer man pseudonym? Inga Hildgratt?
Ja, det är en sån anagram. Om man löser upp bokstäven så vill man se att det innehåller förbokstäverna i mina namn. Inga Hild, det är Inga. Det är Ingrid, det är Thorhildur som är ett isländskt namn som jag fick för att Island var en del av Danmark då i 40. Och Inga Hild och A:et går på Alexandrine. Jag heter Margrethe Alexandrine Thorhildur Ingrid. Och Grasma är omskrivet Margrethe.
Så de som var lite smarta, de räknade ut det här?
Ja, jag vet inte hur mycket som de räknade ut det. Jag tror att de räknade ut på annat sätt än precis att lösa upp anagrammet.
Drottningen har berättat att en del av de här målningarna har påverkats av krigen på Balkan.
Ja, det kanske är väldigt mycket. Man ska inte fästa för mycket med det där. Det är riktigt att de delvis kanske har påverkats. Det som är speciellt hände var det att då Kosovo-insamlingen pågick i Danmark, då frågade jag, blev jag ombedd att kanske använda en av mina tavlor som plakat. Och då valde jag den där. Och den var kanske, ja, den var påverkad av det att det faktiskt pågick krig i Europa på den tiden.
Vad var det med detta som påverkade drottningen särskilt?
Jag tror nog att det var det att vi har ju sett bilder från krig under hela min tid egentligen. Men de flesta var ute i, det var i djungel, det var i öken, det var i exotiska ställen. Människor som var mycket olika oss. Plötsligt hände det i Europa. Småstäder, byar som var förkrossade såg ju ut som det skulle vara våra egna byar, våra egna städer, våra egna hem. Det är liksom ett brought it home, som man säger på engelska. Det verkligen det spelade till i psykologiskt, skulle jag säga.
Hur ska man förklara de här ruskiga händelserna?
Ja, men det har ju kanske inte så förfärligt mycket med tavlan att göra.
Men vad är drottningens bild av hur detta kunde hända som nu gjorde det här intrycket?
Ja, det är svårt att förstå. Det är svårt att förstå logiskt. Men om man kommer ihåg att människor inte är logiska, då kanske man bättre begriper att sånt kan hända.
Finns det några andra krig eller våldsamheter som har påverkat drottningen på liknande sätt?
Nej, mina bilder är nog mera påverkade direkt av naturen och den stora, lite våldsamma, lite farliga naturen. Inte så mycket den danska, den stora naturen som är våldsam, stor och stark. Och hotande också. Den är inte idyllisk, även när det är vackert väder. Och det är kanske det jag försöker få fram i mina tavlor.
Drottningen tycker att vi har en lite väl idyllisk bild av naturen.
Det är en risk, tycker jag, nu för tiden. Att idyllisera naturen. Att det är liksom att man idylliserar djuren. Och naturen är någonting alldeles annorlunda än det idylliska. Den kan se ut så idylliskt. Det kan vara vacker, som en vacker dag. Det är ju underbart. En dag i fjället, åker skidor, solen skiner. Men sen plötsligen så kan det slå om och då går det på livet loss.
Var möter drottningen det här att man idylliserar djuren?
Ja, jag tycker ibland att det blir idylliserat lite grann. Att det är inte att man liksom för att man skyddar djuren så mycket att man egentligen blandar sig mycket, lägger sig upp i vad djuren håller på med själva nästan.
Finns det sådana inslag i jordbruksdebatten, tycker drottningen?
I
debatten om djurskydd?
Ibland. Nu ska jag är inte vidare kunnig på djur, så jag får egentligen inte uttala mig alls. Men på det med naturen är storhet och att man måste veta att den är mycket större och starkare än människan.
Till det mest kända som drottningen har gjort var illustrationer som är gjorda till Sagan om ringen. Drottningen har också sett filmerna.
Jag såg filmerna också.
Hur är de?
Ja, det var mycket, jag tyckte det var mycket fina. Jag var mycket belåten med det. Det är naturligtvis det är film och inte bok. Och därför är det olikt delvis. Men jag tycker de har gjort väldigt, väldigt bra. Mycket av det är väldigt, väldigt bra.
Stämmer det med den inre bilden?
Somliga passager stämmer exakt. Andra är naturligtvis inte precis så som man själv tänkte. För att just detta, det var så att Tolkiens böcker i mina ögon är så bildskapande. Det var det som satte igång med att jag började på allvar rita och sen måla också. Jag har alltid tyckt om sagor ganska mycket och var intresserad av nordisk mytologi och sagor. Och jag menar, inte bara sagor, det var en gång en liten groda, men det är sagor, isländska sagor, sådär.
Drottningen hade ju också kontakt med Tolkien.
Jag skrev när jag hade läst hans böcker och då börjat rita alldeles för mig eget nöje. Rita som små skisser som kunde vara inledning till varje kapitel. Och när jag hade gjort det och gått igenom det dröjde väl en vinter eller så, då gjorde jag fotokopior och skickade dem till via förlaget till denne Tolkien, om vilken jag inte visste ett dugg, ingenting. Jag bara skickade det till via förlaget. Och sen några veckor, en del veckor senare, kom det då svar från han. Och då skickade han mig dessutom sin första bok, The Hobbit, som jag inte kände till alls. Och det var den illustrerade utgåvan med hans egna illustrationer. Och då blev jag alldeles häpen. För att somliga av hans illustrationer var exakt så som jag skulle vilja att kunna illustrera. Jag kände att det fanns en överensstämmelse mellan hans värld och min fantasivärld som var alldeles ovanlig.
Vad tror drottningen? Vad hade Tolkien tyckt om filmerna?
Jag vet inte. Kanske skulle tycka. Jag vet inte, för att jag känner inte tillräckligt till hur han reagerade på sånt. För att om man ser, man förstår att film är ett annat medium än en bok eller en ritningar, då förstår man också att det måste vara annorlunda. Kanske han skulle tycka att somliga grepp var fel och somliga grepp var ganska genialiska. Inte vet jag.
Det diskuteras ju om en drottning kan få uppriktig kritik som konstnär. Har drottningen ibland upplevt att det fjäskas, att det svassas och är oärligt?
Jag tror kanske att man inte är så väldigt dum att man inte kan läsa mellan linjerna. Både i det som är positivt och det som är kanske negativt. Att man liksom läser mellan linjerna. Det här var ganska bra, det här var bra, det där var inget vidare. Och ibland förstår man att det är många skäl att det finns ju många olika skäl att anmäla en konstnärlig produktion, eller hur?
Hur känns det att bli nedgjord, negativt kritiserad?
Ja, man tittar på det och sen säger man, det kanske är riktigt att jag skulle kanske gjort arbeta hårdare med något. Det är den ena saken som kan utdra av negativ kritik. Den andra är detta, de tycker att jag, som jag vill säga, håll käften och regera. Och det har ju ingenting med konst att göra. Det är kan en sådan person börja göra konst? Bildar hon sig in att hon ska vara konstnär? Ja, men det gör hon faktiskt.
I höstas så var det en engelsk konstrecensent från tidningen The Guardian som gjorde en ganska elak recension. Och
jo, han undrade om det var på bilder, det var inte direkt från platsen. Så att det var ju egentligen uppdraget som var mer viktigt än själva recensionen. Kanske man ska säga.
Men hur tog drottningen det här? Att han sa att han undrade om talarna var ironiskt menade eller om de bara var medelmåttiga. Hur tar man en sån sak?
Ja, man vet ju att han faktiskt inte varit på utställning. Och då vet man också att även det bästa tryck är inte precis detsamma som att se på konsten själv. Och då får man säga att ja, det är just det var kanske uppdraget som var viktigare än själva recensionen.
Drottningen också tillsammans med maken Henrik översatt en bok av Simone de Beauvoir.
Ja, det är nu många, många år sedan faktiskt.
Hur ser drottningen på hennes författarskap?
Ja, jag kände bara till den boken när vi översatte. Sen började resa ett par andra av hennes böcker och tyckte, ja, jag tyckte att hon hade aldrig sedan gjort en bok som var så fascinerande som den. Helt enkelt. Det blev något helt annat av hennes författarskap och det vidrade inte riktigt mig. Det hade inte detsamma fascination som hennes den nästan första bok.
Tänker drottningen på det här feministiska budskapet?
Ja, det är väldigt långt från min värld egentligen.
På vilket sätt?
Ja, det är så väldigt politiskt och jag är inte en politisk person.
Hur ser drottningen på jämställdhet?
Det beror nog mest på egentligen hur man handskas med om man är man eller kvinna och vilken ställning man har. Och sen måste man ju komma ihåg att även om man jämför min position med andra kvinnor i ledande positioner så är det egentligen inte densamma. För de har arbetat hårt för att bli ledande direktör, verkställande direktör eller minister eller vad det nu kan vara. Jag har försökt uppfylla den plikt som fallit i min lott, som jag är mycket glad att kunna uppfylla. Det är, men jag har inte mått kämpa för att uppnå position. Jag försöker göra mitt bästa så att jag kan fylla ut min jobb. Men det är inte samma sak.
Hur ska man förklara att det är så få kvinnor som lyckas få de här ledande positionerna i näringslivet som drottningen nämnde till exempel?
Ja, inte vet jag. Jag har egentligen inte gjort mig väldigt mycket tankar på det heller.
Finns det ett förtryck från männens sida?
Ett vilket?
Ett förtryck från männens sida. Finns det en...
Jag tycker inte jag har någonsin märkt det själv. Jag kan inte säga att det... Jag tror att där tror jag, inom konsten tror jag att män och kvinnor egentligen är samma. Och jag tror inte det är någon konstnär som inte arbetar bättre under en viss tryck. Och det kan vara, en tryck kan vara ekonomiskt, den kan vara att man är väldigt motsatt alla andra. Det kan också vara att man har en position som, där ingen föreställer sig att man ska producera konst. Jag tror att det kanske är, ja, det är det trycket som måste till för att det blir av. Man får inte ut tandkrämen och ut tuben om inte man trycker på den.
Danmark införde ju kvinnlig tronföljd redan på 50-talet. I Sverige har kungaparet gryntat lite för att vi har fått kvinnlig tronföljd senare. Har drottningen diskuterat frågan med...
Ja, men vad jag diskuterar med min kusin kungen, det vidrör bara kungen och mig.
Ja, var svaret i alla fall.
Vadå?
Ja, ni har diskuterat detta.
Nej, diskuterat har vi inte, men det är ju sånt som man naturligt pratar om för att man är så som man är. Men det är en sån fråga som jag inte tänker ta upp med allmänheten.
Är de bägge hoven överens i frågan?
Jag sa inte upp den frågan med allmänheten, tyvärr.
Drottningen ska ju hålla sig borta från partipolitik.
Ja, det kanske för författare vad jag säger.
Men istället arbeta för hela Danmark.
Just det.
Och i det här arbetet, vilka värderingar vill drottningen framhålla i det här arbetet för hela Danmark?
I vilken?
Vilka grundläggande värderingar vill drottningen stå för i det här arbetet?
I mitt arbete?
Som drottning.
Jag skulle
drottningen
gärna...
har ju till exempel talat för tolerans och flera gånger uppmärksammats för att ibland till och med kritisera människor som har svårt att ta emot främlingar från andra länder.
Jag tror att man först med åren så börjar man förstå mycket mer om alla andra människor också. Att det inte är så väldigt enkelt. Det låter väldigt enkelt när man är ung att man är tolerant. Men det är inte så enkelt alls. Människor är så som de är. Och om vi alla vore så goda som vi tror vi borde vara, kunde vara, så skulle ju världen vara väldigt enkel och väldigt trevlig. Men vi finns så mycket i varenda människa. Både av gott och av mindre gott. Och det är inte alltid som man liksom klara med att få fram det bästa i sig själv eller andra. Det måste man liksom förstå, tror jag. Att det är så. Att världen är full av alla möjliga nyanser inom människan. Inom varenda människa.
Drottningen har ju tagit upp de här sakerna flera gånger. Vad är det som har gjort? Varför har det känts nödvändigt?
Ja, då tyckte jag att det var kanske väldigt nödvändigt. Idag tror jag kanske att jag kanske förstår jag bättre att det inte är så omöjligt enkelt att vara tolerant, helt enkelt. Jag kanske blir mer tolerant, helt enkelt.
Tolerant mot intoleransen?
Det ska man ju också, men liksom, den måste man ju också förstå att den finns och den måste man handskas med. Det går inte bara att säga att de är dumma eller de tänker inte eller de förstår. Man måste förstå, det är det jag säger, att människan har så mycket flera nyanser, varenda människa har så mycket flera nyanser inom sig än man vanligtvis kanske uppfattar.
Hur uppfattar drottningen att danskarnas förhållande till främlingar har utvecklats senaste tiden?
Jag tror den har utvecklats delvis för att vi kanske var för naiva och trodde att det var mycket enkelt egentligen att ta in främmande. Och det är inte så enkelt, helt enkelt. Så är det.
Och hur ser drottningen på den stämning som har funnits i Danmark?
Jag tror, men man måste ju komma ihåg att det är nästan 20 år sedan den där, jag tror det är ett nyårstal som man tänker på just nu. Och det är nästan 20 år sedan. Jag är 20 år äldre. Och kanske som jag säger att det, då man borde gärna kunna flytta på sig lite grann under 20 år. Jag blir lite mognare kanske och förstår lite bättre att som jag sa förut, det är inte så lätt att förstå alltid.
Hur reagerar drottningen när människor kritiserar hennes make prins Henrik för att han inte talar danska ordentligt?
Ja, det tycker jag är mycket tråkigt. Det slår faktiskt. För att det är inte enkelt, har inte varit enkelt för honom alls heller. Men
är det ett utslag av främlingsrädsla,
främlingsrädsla? Det är lite, det är nog mera för att vi är väldigt glada för oss själva, helt enkelt. Vi är världens bästa danskar, eller hur? Precis säkert samma sak i Sverige också.
I sina internationella kontakter märker drottningen av den här bilden av Danmark som har kommit på senare år om främlingsrädsla? Och
nej, inte så mycket tycker jag. Nej.
Det framgår på, om man läser de danska ambassadernas hemsidor, att drottningen är engagerad för EU och särskilt för utvidgningen till Östeuropa.
Det har ju varit dansk. Danmark har varit mycket mån om det under flera år och nu har det ju också blivit av. Och jag tycker att jag blev väldigt upptagen av de baltiska länderna när de blev självständiga på nytt. Jag tyckte att det var en stor sak. Och jag var väldigt glad att man från den sida tyckte att de måste in i den europeiska kretsen på sådär riktigt. Det var deras ambition. Det är inte alls enkelt för dem inte. Men jag har stor beundran för dem. Och jag tycker att man tänker på det öde de haft. Och vet att vi slapp ett sådant öde i Danmark. Då tänker man. Då blir man ganska andfådd.
När de nu är med. Ska de människorna få komma hit och vara hos oss och arbeta hos oss på samma villkor som de gamla EU-medlemmarna?
Ja, det är väl så att det är meningen, eller hur?
Det talas ju om att man ska ha särskilda regler för att liksom hindra...
Jag har inte följt med det där så väldigt noggrant.
Men drottningen tycker att de ska få vara här på samma villkor.
De hör ju till. Om man tar in dem, då hör de till, eller hur?
Vad ska vi ha monarkin till?
Vadå?
Vad ska vi med monarkin till? Vad gör den för nytta?
Men om man tänker just på just Europa som blir mera, kommer närmare på varandra och som har blivit i EU, som har knyts mera ingående med varandra, då vet man kanske att om man blir väldigt många, då är det också ganska viktigt att veta var man har sina rötter. Jag tror att en av de saker som kanske ett monarki kan bidra till, det är att liksom göra synbar alla våra rötter, och det tror jag är kanske en av stora uppgifterna för ett kungahus i ett europeiskt monarki.
Det sägs ju i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna att vi är alla födda lika. Varför kan då vissa, vad är det då för förnuftigt att vissa är födda till drottningar och kungar?
Men det är ju inte, ja, hur ska jag säga, vi är födda lika, men vi är ju ändå inte lika. En har en rak näsa och en har sneda tänder, och en är vacker som en dag och en är ganska ful. Vi är lika i värde alla, men vi är ju inte samma, vi är ju inte som ärtorna är vad kallas det, ärtebälg på svenska?
En säck med ärtor?
Nej, den där gröna där alla fem små ärtorna sitter.
Jag förstår, en ärtskida.
En ärtskiva?
Skida.
Skida, en ärtskida.
Men varför ska i en demokrati vissa människor vara födda till att vara statsöverhuvud?
Man är ju född av sin plikt. Det är kanske olikt andra, men det, jag tror att jag tror ändå att det som man ska tänka på mest är att det representerar rötterna bakut. Och att vi har ju inte någon av oss i de europeiska monarkierna någon politisk makt. Och därför kan man nu säga att det, då går det i alla fall. Om det var politisk makt skulle det vara något annat. Men kanske man kan förstå att det är naturligtvis jag kan diskutera sånt så långt och sen tycker jag att nu får det vara.
Är det viktigt även i den moderna tiden för drottningen att bli tilltalad drottningen, ers majestät, att hålla på de här?
Det är inte viktigt, men om de som gör det, jag tycker att det är trevligt att de tycker att det går att göra, men det är ju inget krav, inte.
Hade jag lika gärna kunnat säga du hela den här intervjun?
Ja, men nu är jag nästan 64, så jag är av en generation som växte upp med att man var tredje person med dem som man inte hade gått på skolan med.
Men ni passar sig inte heller till en drottning.
Det säger man ju. På första, när jag växte upp så fick man inte säga ni alls på svenska. Då var det alltid, vill morfar ha eller vill herr Pettersson ha en kaka. Jag hade försökt lära mig att inte säga ni på svenska. På danska säger man di, och jag har alltid varit mycket tacksam för det är mycket enklare. Man måste inte alltid komma ihåg vad det är som titel eller så vidare. Så på det viset var danskan mera enkel. Numera är det väldigt, bland yngre är det mest du, men det är många som säger di också. Och jag säger di till sådana som jag inte känner personligen sedan länge. För att det, så säger jag uppfostrad, och det fortsätter jag med.
Till sist, varför tycker drottningen inte om när man diskuterar hennes rökning?
Ja, för jag tycker att man kan ha sina små fel för sig själv i alla fall.
Tack så mycket för att drottningen var gäst i Ekots lördagsintervju. Nej.
Danmarks drottning Margrethe intervjuades av Thomas Ramberg.
14 juli 2004. Kort del av intervju på Victorias 27:e årsdag.
På det sättet att man har en möjlighet att hjälpa till. Man har en möjlighet att faktiskt på, med små medel kunna hjälpa människor, organisationer, företag, Sverige. Och det ser jag som den största styrkan och förmånen.
Mm. Men händer det någon gång att kronprinsessan kommer hem efter en lång dag och tänker att nej, idag har jag varit en riktigt usel kronprinsessa?
Det får andra svara på.
Men,
om jag har varit eller inte.
Men man måste känna om man har en bra dag eller inte. Tänk om man kan klippa band och så klipper man snett. Man klipper sig i handen och man välter ett litet barn som skulle lämna blommor. Så det måste vara en dag där man tycker att varför just jag?
Ja. Ibland kanske man önskar att man gjorde saker bättre än vad man gör. Man kanske önskade att man hade kunnat göra det på ett annorlunda sätt. Sagt mer kloka saker eller varit mer, jag vet inte vad, men det tror jag att alla går igenom alla, ja, med vilka liv som helst.
Mm.
Så, men det är klart, ibland önskar att man hade handlat på annorlunda sätt.
Men kronprinsessan har ju tidigare talat om att hon ställer väldigt höga krav på sig själv.
Ja.
Tycker hon att det blir bättre med åren? Hittar hon en balans där hon också kan vara glad över det hon lyckas uppnå?
Jag har absolut lyckats hitta en mycket bättre balans än jag tidigare har haft. Och jag tror man lär sig med åldern.
Det är ju många, inte jag, men många andra som är väldigt intresserade av kronprinsessans privatliv. Finns det nyheter att vänta?
Nej.
Jag menar inte om ni är gravid eller så. Det kunde inte som att det... Nej?
Det skulle ha synts mer. Nej, inte någon större... Nej. Nej. Jag förstår vad du menar. Och när den dagen kommer så lovar jag att jag personligen ska berätta det för svenska folket, och ni ska inte behöva läsa det i någon tidning eller något liknande, så ni kan sluta köpa dem.
Tredje november 2004. Victoria intervjuas.
Nu blir det kungligt här, helt ärligt. Victoria Ingrid Alice Desiree Bernadotte. Ja, så heter vår kronprinsessa. Och jag fick följa med henne under några dagar i Budapest där hon var på besök. Och hon var där tillsammans med näringsminister Leif Pagrotsky. Idag är han kulturminister, men för några veckor sedan, ja, då var han näringsminister. Och de marknadsförde Sverige tillsammans och jag fick vara med från morgon till kväll. Men jag fick också chans att prata om hetsjakten i media och om pojkvännen Daniel Westling. På annan dag här i TV4, ja, då kommer en längre intervju med kronprinsessan. Och dessutom får ni vara med då, morgon till kväll, med vår blivande regent. Men här kommer ett litet smakprov. Det här schemat, jag var helt slut. Vi har sprungit här och jagat dig i hasorna och det går undan.
Jo, men jag får ju lite hjälp också på det sättet att jag slipper hålla koll på mig själv. Ja, det går undan, men ändå tycker jag att det har varit ett bra program på så sätt att jag gett rum för lite sightseeing och så, i och med att det är min första vistelse i Budapest, så är det ju särskilt roligt när man får möjlighet att se lite av staden. Så det har varit lite särskilt besök på det sättet. Är det plikten framför allt?
Jag är nog väldigt... Ja, på något sätt. Men plikt låter så hårt, så tråkigt. Jag ser inte riktigt på det sättet. Jag tycker det är roligt att träffa människor. Det är ett privilegium att få se så mycket olika saker och många olika ställen och lära sig mycket. Och det tycker jag är roligt. Jag blir rastlös när jag sitter hemma. Jag tycker det är kul när det händer saker. Så att det är väl evig tur det, å andra sidan.
Kan kronprinsessan känna ibland som monarkin på axlarna?
Det är ett fint och viktigt arv som vi ska vara rädda om. Och jag tror det är någonting som jag ser kan hjälpa Sverige. Och det är självklart, där känner jag ett ansvar.
I also hope that the visit in your country by our minister Pagotsky and myself will be useful for all future contacts. I'd like to thank you so much and Kazanum. I hope for you.
Har kronprinsessan funderat någon gång på att avsäga sig uppdraget?
Nej. Det alternativet finns inte för mig. Så länge som Sveriges folk tycker att man gör ett bra jobb och att det är upp till Sveriges befolkning helt enkelt.
Jag pratade med Elisabeth Taras Wahlberg om hur engagerad kronprinsessan är. Och det var flera som sa, några journalister också, att kronprinsessan är väldigt engagerad i väldigt mycket. Och kanske svårt att säga nej. Känner du igen det?
Ja, jag är nog inte så jättebra på att säga nej. Men jag blir bättre.
I alla sammanhang? Eller?
Ja, eller framförallt också känna sina begränsningar på det sättet. Att man kan inte göra ett bra jobb om man kör slut sig. Utan det gäller att hålla länge. Och att på det sättet blir jag nog bättre och bättre. Men jag vet inte. Det är ju där när det är någonting som driver en och man tycker det är intressant, spännande, man lär sig någonting eller man tycker någonting är viktigt. Det är klart att då vill man ju ge av sig själv också. Och där är väl den här dragkampen stark, men annars så.
Tack så mycket. And they even have wings. Yeah. So they can fly.
Wow.
A prince.
A prince.
What happens if I kiss the frog?
It jumps on me.
It jumps on me.
Yes.
And the prince has a sword, huh?
Yeah.
Wow.
And this is the princess.
That's the princess.
Yeah. Känner kronprinsessan att det är svårt att kontrollera det som skrivs i tidningen?
Nej, det går inte. Det är inte meningen att man ska kontrollera. Men däremot så är det meningen att media ska återge sanningar. Granska, men också ge sanningar.
Hur känns det när det står saker som kronprinsessan vet att det här finns det ingen sanning i? Hur känns det?
Det känns... ge er, känns det.
Blir arg eller ledsen?
Man är så pass van. Tyvärr.
Och nyligen nu så stod det att kronprinsessans pojkvän går i prinsskola.
Ja.
Stämmer det?
Jag tänker inte kommentera den biten för jag tycker det är ganska löjligt att skriva så. Men jag har större förhoppningar på medien så.
Att ha en relation och vara kronprinsessa. Mm. Någon gång har jag sett att du sa det är otroligt, har kronprinsessan sagt. Det är otroligt att någon vill vara tillsammans med mig.
Ja, det är inte så helt lätt. Är det inte. Men så är det ju med alla som är i blickfånget på det sättet. Att det är inte helt lätt att komma ur en helt privat situation. Helt plötsligt få uppmärksamhet. Och kommer man in från den sidan på grund av kärlek eller så vidare så är det också en väldigt ny situation. När man kommer in från att vara en privatperson till helt plötsligt
en som också granskas. Vars vänner också granskas. Och det är inte helt lätt. Absolut inte.
Bilden som finns i pressen av kronprinsessans pojkvän, Daniel Westling, stämmer den?
Ja, jag ska inte gå in på honom överhuvudtaget, men jag säger att det är mycket orättvist som skrivs. Jag förstår också, alla spekulerar, men någon dag så görs det nog rättvisa där också.
Men så skulle vi receiving line, eller?
Just det, nu går vi in.
Försöka få till det.
Och sen, precis, du hade rätt ord.
Men det är ganska bra att få hälsa. Titta vad vackert det är, men
fantastiskt.
Jätteutsikt. Tack för att du har tänkt på Sverige.
Ja, hela intervjun som jag gjorde med kronprinsessan Victoria, den ser ni alltså annan dagen den 26 december här i TV4. Då pratar hon bland annat om relationen till sin mamma och pappa och ätstörningarna.